Predikotexten idag på tredje söndagen i påsktiden är första Peterbrev 2, 21-25. Vi ska läsa den texten en gång till. Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, dagens text ur första Petribrevs andra kapitel tar upp en svår sak för dagens människor och den svår sak tror jag för alla. Vi har svårigheter också och frågor i vår kyrka och om det här. Och ämnet är underordning. Och det här är en svår sak inte bara för tonårspojkar om man skulle fråga någon, i alla fall någon som ser lite tuffare ut, vad han vill ha, så skulle han kanske svara respekt. Eller ha respekt, och det är ungefär detsamma som att vara lite hotfull. Så att man sätter sig i respekt hos andra. Ingen törs göra något mot en. Jag tror knappast man skulle träffa någon som sa att det jag önskar mest är att få tjäna även de som är elaka mot mig. Det tror jag inte finns. Men ämnet är alltså underordning. Och utfallet av det här, det är lite olika beroende på... Alltså Bibelns lära om underordning blir lite olika beroende på vem vi är, vilken ställning vi har i samhället, i församlingen och i vår familj. Men det finns alltid någon eller några som Bibeln lär att vi ska underordna oss under. Och ämnet är svårt för människor i allmänhet idag, därför att man tror att det här har med på något sätt föreställer sig att det här har med människovärdet att göra. Man tror att den som underordnar sig eller är underordnad är mindre värd, och den som är överordnad är mer värd. Så varför ska man underordna sig, eller varför blir man tillsagd att underordna sig? Ja, det är väl för att man är mindre värd. Den som är överordnad är mer värd. Ungefär så tänker många. Och då blir det ju speciellt svårt med Bibelns lära om mannens och kvinnans, mannens och hustruns förhållande till varandra i äktenskapet, och även kvinnans ställning i församlingen. Bibeln uppmanar en hustru att underordna sig sin man. Och det, alltså jag tror att många som hör det känns som knivhugg. Alltså varför ska en hustru tvingas underordna sig? Hon är väl lika mycket värd. Och varför ska inte en kvinna få vara med och bestämma? Vi ska väl verka för jämställdhet och inte på det sättet upprätthålla några föråldrade, antika, mansdominerade värderingar. Ungefär så tror jag många reagerar när de hör Bibelns lära. Och det hjälper ingenting. I stort sett ingenting om man påminner om hela bilden, allt vad Bibeln lär. Alltså att man, då det gäller äktenskapet, att mannen är skyldig att älska och offra sig för sin hustru. Men skulle Bibeln ha istället ha sagt att det är hustrun som är skyldig att offra, också offra sig för sin man, då skulle man väl ha gått i taket. I det närmaste sammanhanget, alltså till detta är ni kallade, börjar ju vår text. Alltså i det närmaste sammanhanget så uppmanar Petrus oss att visa aktning för alla. Som medborgare ska vi underordna oss den överhet som vi har över oss. Slavar som blivit kristna uppmanas att underordna sig sina herrar, även de hårda. Och i ett vidare sammanhang så har ju Bibeln mycket mer att säga om det här ämnet, om underordning, vem som ska underordna sig vem. Ja, vem ska underordna sig vem? Bibeln lär att varje människa ska underordna sig den överhet som hon har över sig. Slavarna ska underordna sig sina herrar. Tjänarna ska underordna sig sina herrar. Barnen ska underordna sig sina föräldrar. De yngre ska underordna sig de äldre. Församlingen ska underordna sig de som är kallade att leda församlingen. Kvinnorna ska underordna sig i församlingen. Man och hustru ska underordna sig varandra i vördnad för Kristus. En hustru ska underordna sig sin man. Församlingen ska underordna sig Kristus. Vi ska alla underordna oss Gud. Och Bibelns lära om underordning, att vi ska underordna oss, har precis ingenting med människovärdet att göra. Så slaven blir inte mindre värd inför Gud för att han underordnar sig sin herre. Vi är inte mindre värda inför Gud för att vi lyder överheten. Barnen blir inte mindre värda inför Gud för att de lyder sina föräldrar. Församlingen blir inte mindre värd inför Gud när de lyssnar till sina ledare. Hustrur blir inte mindre värda inför Gud när de i stillhet underordnar sig sina män. Vi blir inte mindre värda inför Gud för att vi underordnar oss Kristus. Och vi blir heller inte mindre värda i förhållande till någon annan människa när vi visar aktning för alla. Bibeln lär klart att vi alla är precis lika mycket värda inför Gud, oavsett vilken nationalitet vi har, samhällsställning eller kön. Så här skriver Paulus i Galaterbrevet. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Så om det inte är människovärdet, vad är det fråga om då? Vad handlar det hela om? Jo, att vara villig att underordna sig. Det handlar om att älska Herren och att älska sina medmänniskor tillräckligt för att vara beredd att avstå en liten del av sin egen frihet. Och vår motivation till en villig underordning kommer från Jesus som blev lydig in till döden på korset. Och när vi underordnar oss någon så som skriften lär, så innebär det knappast ett lika högt pris från vår sida. Om vi går till Filipperbrevets andra kapitel så ställer Paulus fram Kristus som ett exempel för oss där. Och stället börjar med att visa den höga status som Jesus avstod från och det höga pris som han var beredd att betala för att tjäna oss. Och så uppmanas vi att härma honom. Men jämförelsen bleknar ju, alltså vår uppoffring bleknar ju i jämförelse med Jesu. Han gav upp en hög ställning för att tjäna oss. Han som var till i Guds gestalt antog en tjänares gestalt när han blev människa. Och han blev lydig in till döden på korset. Och vi älskar därför att han först har älskat oss. Och kärleken till vår frälsare gör oss villiga att ge upp lite grann av vår frihet för att tjäna varandra med Jesus som vårt föredöme. Men jämfört med Jesus så är det ju ingen hög ställning vi ger upp. Och det är heller inget högt pris som vi betalar för att underordna oss varandra och tjäna varandra. Paulus skriver, sök inte konflikt eller tom ära. Och det, tom ära, det är ju att när man försöker upphöja sig själv och få beröm av människor eller respekt. Så sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och antog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och Paulus uppmanar oss att vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Så vi ska alltså vara villiga att vara varandras tjänare. Villiga att sätta andra högre än oss själva och se till andras bästa. Även om det innebär att vi får ge upp lite grann av vårt eget. Och Petrus han börjar vår text med att säga att vi är kallade till detta. Vad är vi kallade till? Ja, vi är kallade att underordna oss varandra enligt Guds vilja. Vi är kallade att visa aktning för alla och göra gott mot alla, även om det innebär att vi får lida. Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Och Petrus han fortsätter med att ställa fram Jesus som ett exempel för oss, och då går han till Jesaja 53 och beskrivningen där av honom. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Och Jesaja 53 handlar ju om hur Jesus återlöste hela mänskligheten med sitt offer. Och det är inte det som vi ska försöka härma. Alltså, det Jesu återlösningsverk ska vi ju inte försöka återupprepa. Det är inte det som är meningen när vi uppmanas att följa i hans fotspår. Och alla som försöker gå förlorade. Alla som försöker gottgöra eller betala för sina egna synder eller någon annans synder går ju förlorade. Det finns bara en enda som har betalt vår skuld. Och det är Jesus Kristus, och han ensam ska ha äran för det. Nej, vi ska vara så till sinnes som Jesus var. Som ödmjukt antog en tjänares gestalt och blev lydig in till döden. Petrus hänvisar till Jesaja 53 och beskrivningen av Jesu offer. Därför att det där kraften ligger till ett nytt liv. Ett på allt sätt nytt liv. Hans ödmjuka och oskyldiga offer vann liv och salighet åt alla. I hans sår är vi helade. Vi blir helade från all synd genom tron på honom. Men Jesus bar våra synder upp på korsets trä, inte bara för att våra synder skulle bli förlåtna, utan någonting mer också. Han gjorde det för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och det är det som kallas helgelsen. Och helgelsen, det är ju ett mysterium, det är ett under i sig. Helgelsen innebär att när vi lär oss mer och mer om Jesus, när vi växer till i förståelsen av skriften, när vi genom skriftens undervisning och genom nådemedlen får en allt mer mogen och stark tro, ja, då blir vi också mer och mer formade efter Jesus som vår förebild. Det är inget berömvärt att lida för onda gärningar. Jesus fick lida, men han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Vår första reaktion när någon hånar oss, vad är det? Ja, det är att ge igen. Och det är mänskligt att försvara sig med att bli lite hotfull. Men när Jesus blev hånad svarade han inte med hån, och när han fick lida svarade han inte med hot. Istället hörde vi honom på korset säga: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Så han ville och han gjorde enbart det som var gott mot alla, även mot dem som orsakade honom lidande. Han kom inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och vår vandring i hans fotspår förvandlar vårt bekymmer och lidande från att vara vårt elände till att bli vår andliga gudstjänst. Så tänk er, slavarna hade det nog inte lätt. Men när Petrus undervisade dem på det här sättet, så förvandlades deras elände till deras andliga gudstjänst. Så vi behöver inte göra revolution mot all form av underordning för att slippa tjäna. Så istället ska vi se det som vår andliga gudstjänst att ödmjukt tjäna varandra så som Gud vill, fram till den dag då han ska komma tillbaka och upphöja oss liksom han själv har blivit upphöjd. Vi behöver inte hävda oss själva, utan vi kan stilla överlämna allt i Guds hand, både själva saken och tid och stund. För Jesus har lovat att den som ödmjukar sig ska bli upphöjd i sinom tid. Petrus avslutande ord är en stor tröst för alla kristna som får lida. Och som då kanske frestades att tänka att lidandet, det är ett bevis, det är ett tecken på att Gud har övergett mig. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. När vi kom till tro så gjorde Jesus ett åtagande gentemot oss. Han åtog sig att vara vår gode herde. Han var visserligen den gode herden redan före vår tro, för vi hör ju i liknelsen om den gode herden att han gick och sökte det får som var förlorat. Så det är den gode herden sökande som har fört oss vilsna till tro. Men då vi kommit till tro, Så binder han sig till att vara vår gode herde. Och vad innebär det? Jo, det innebär att han nu tar ansvar för att leda och föda, skydda och bevara oss. Och när Jesus kallas vår gode herde, så är jämförelsen lätt att förstå. På Nya Testamentets tid så fanns det gott om herdar, och det var nödvändigt. För ett får, han klarar sig inte på egen hand någon längre tid. Antingen fastnade i något snår och kom inte lös, utan gick under där och dog. Eller då blev det offer för rovdjur. Och tillämpat på oss så innebär det att för vår överlevnad så är vi helt och hållet beroende av Jesus. Och då talar vi inte om den kroppsliga överlevnaden i första hand, även om Jesus beskyddar och välsignar oss till vår kropp. Han beskyddar och välsignar oss både till kropp och själ. Men om vi ser till medellivslängden, så lär den i vårt land vara ungefär densamma för troende och otroende. Men utan Jesus så skulle vi gå under andligt sett. Han är våra själars herde och vårdare. Och det är helt obegripligt hur någon som har kommit till tro och kommit i hans vård frivilligt vill lämna Jesus för att klara sig på egen hand. Utan Jesus så har människor all anledning att frukta allt ont under deras vandring här i dödsskuggans dal. Fast de har inte förstånd till det. De har inte förstånd att vara rädda. För de förstår inte farorna. De förstår inte att vi vandrar nu i mörker. Andligt mörker. Och de förstår inte vad slutet blir av ett liv i otro. Ett liv utan vår frälsare. Men med Jesus som vår gode herde så behöver vi inte frukta något ont. Han har gett oss andligt och evigt liv. Och han leder och beskyddar oss alla dagar på ett sånt sätt att när det här livet är slut så är det bara en enda sak som återstår för oss. Och det är att få bo i Herrens hus evinnerligen. Och Petrus använder ytterligare ett ord, ett uttryck för att, om Jesus, för att trösta alla lidande kristna. Han är vår vårdare. Och det här ordet som översätts vårdare, det kan i andra sammanhang översättas biskop eller ledare. I det här sammanhanget skulle det också kunna översättas väktare eller beskyddare. Men jag tror i alla fall att det här är en hänvisning till den 121 salmen. Så om vi, när vi hör att han är våra själars herde, vad tänker ni då på? Då tänker ni på den 23 salmen. Och jag tror att avsikten är att när vi hör det andra ordet, vårdare eller beskyddare, så ska vi tänka på den 121 salmen. Han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Så Jesus, han är ständigt verksam, utan uppehåll, både dag och natt. Han är ditt skydd mot allt ont, så att det inte finns något skapat i himmelen och på jorden som kan skilja dig från honom. Och i den 121 salmen så är ju resultatet av hans åtagande gentemot oss att han har åtagit sig att vara vår gode herde, han har åtagit sig att vara vår vårdare eller beskyddare. Så i den 121 salmen så är resultatet av hans åtagande precis detsamma som i den 23 salmen. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Så han kommer att, han för oss. Han beskyddar och bevarar oss och för oss säkert från den här sorgliga världen till det hem som han har berättat åt oss. Och allt det här, det motiverar oss att följa hans fotspår. Och helgelsen, det innebär att vi allt mer formas efter hans bild. Så att vi blir mer och mer så till sinnes som Kristus Jesus var. Och därför knyter vi inte längre nävarna när vi hör att vi ska underordna oss. Utan vi vill gärna göra det. Så som skriften lär oss, av vördnad för Jesus och av kärlek till våra medmänniskor. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig Jesus av hela vårt hjärta för att du älskade oss så högt att du gav ditt liv för oss medan vi ännu var syndare. Vi gick alla vilse som får, men du har fört oss till dig och i dina sår är vi helade. Vi tackar dig för att vi är trygga hos dig. Hjälp oss att bli villiga att ge upp lite grann av vår frihet för att tjäna varandra med dig som vår förebild. Hjälp oss att bli så till sinnes som du är. Amen.